Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Välkomna till en ny vecka av och med Singelrådet i form av mig, Emily Roslund.
Matilda Bergen här.
Och så har vi fått tillbaka vår favoritbarnmorska här i programmet som är Milla Belkacem.
Tack.
Välkomna. Hej, välkommen.
Tack. Jättekul att vara här.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är så här lite peppad och... Känns jättekul att träffa er och få svar på lite frågor.
Ja,
detsamma verkligen.
Vi har så himla många, jag vet inte om vi ens kommer kunna ta oss igenom detta.
Nej, jag vet inte.
Du har ju arbetat som barnmorska under många år nu. Hur många barn har du förlöst?
Nej, åh herregud vilken fråga. Jag vet inte. 1000 kanske? Nej, jag har ingen aning. Mm. Men jag har jobbat... drygt 10 år. Och då har jag jobbat runt lite. Så jag började min karriär på förlossningen. När jag hade hängt där ett tag så började jag också rotera mot spädbarnsintensiven då, i neonatalen. Men under den här perioden så var jag lite tjänstledig och jobbade extra. Och då såg jag också till att jobba just med sexuell hälsa. Så att jag har suttit på en del mottagningar och snackat... sex och lite p-piller och sådär.
Mm. Ja, då har du kommit helt rätt här också i podden.
Right.
Det känns perfekt. Men jag undrar, varför ville du bli en barnmorska på första början?
Jag vet inte. Alltså jag kan inte säga att jag hade den här liksom Florence Nightingale-känslan. Det hade jag inte utan... när jag tog studenten så var min morsa så här skitorolig. Hon bara, snälla Milla, bara gör något. Så här, plugga till polis, du vet, när det var den här driven att så här, är du kvinna och har just ett annat påbrå, sök till oss ungefär. Och jag bara, nej, det här går inte. Men sen så var det min syrra som sökte in åt mig på universitetet. Alltså, det här kanske man inte får berätta, men så var det.
Jo.
Och så kom jag in och så tänkte, ja men jag pluggar det här. Hade ingen aning om vad det var ens. Och så blev jag sjuksyrra, kände att fasen, jag vet inte. Men så tyckte min mamma då att nej, men plugga till barnmorska, kommer passa dig jättebra. Och så kan du resa lite med jobbet. Okej, pluggade till barnmorska, tyckte utbildningen var skitkul. Och nu, ja, men nu är jag här liksom, 10 år senare.
Och vi har ju fått... massa frågor.
Ja, du nämnde någonting Matilda innan vi gick in här som handlade lite om förlossningar. För du var lite nyfiken på om folk nu för tiden har mycket krav.
Ja, jag tänkte så här. Alltså jag ändå, man börjar ju få kompisar som föder barn nu i den här åldern. Och jag skulle inte säga att mina vänner har haft mycket krav. Men att man ändå förstått att man får ju liksom kanske designa sin förlossning lite nu för tiden. Så mer än vad jag tänker att min morsa fick göra på 80-talet typ. Att det handlar om så här vilken, alltså spellistor, inredning kanske till och med. Alltså hur brukar det se ut? Vad har folk för rider när de ska föda?
Alltså skillnaden idag från när din mamma födde dig då, det är ju att man inte hade Man visste inte lika mycket. Idag så kan ju vem som helst ta reda på vad som helst i princip. Och då är det ju många som kommer med mycket önskemål. Inredningen, den är ju vad den är liksom. Men det är väl bara att plocka med sig sin musik. Sen är det så här att man behöver vara lite öppen inför att det kan liksom bli på väldigt många olika sätt. Alla föder inte enligt liksom skolboksexemplet så, utan man får lite bara hänga med.
Mm.
Man kommer dit och så har man sitt förlossningsbrev. Och så brukar jag som barnmorska så här, gå in till föräldraparet och säga, ja men gud vad fint, här är förlossningsbrevet. Ja.
Förlossningsbrev?
Ja, men det är ju just den här önskelistan.
Mm. Fanns det förlossningsbrev? Är det ett nytt fenomen?
Eller? Ja, men alltså under mina år så har det ju alltid funnits. Men det har också blivit vanligare och de brukar bli, har blivit väldigt mycket tydligare typ.
Mm.
Så där, vad man har för önskan, alltså vilken, hur man vill föda. Och
svårt att säga innan, man kan ju bara skapa sig en,
ja, men föreställning.
Exakt, liksom. Men det finns ju ingenting i förlossningen som går att kontrollera på förhand.
Nej, men och så är det ju verkligen, och är, liksom, är föreställningen ganska, alltså är förhoppningarna väldigt höga, så blir ju också fallet. Mm. Därefter, det är klart att man liksom bygger upp en föreställning och en önskan om hur man vill att det ska vara. Och många gånger så kan man ju till viss del matcha det. Men har man inte fött barn tidigare så är det också svårt att liksom riktigt veta vad det innebär. Mm. Och hur ont det faktiskt kan göra. Så att många kommer in och säger så här, jag vill inte ha någon smärtlindring. Ja men fine, säger jag. Vi kör och så får vi se lite vart vi landar. Och sen måste man ju också ställa det lite mot hur lång tid man tror att det är kvar på förlossningen. Mm. Är det någon som väldigt, eller ganska tidigt känner att nej men det här är inte hanterbart, den här smärtan klarar jag inte av. Och så känner jag och så är jag så här, åh, hon är öppen 3-4 centimeter, då vet jag liksom att det kanske är 10 timmar kvar.
Mm.
Och då är det nog läge att ändå kanske ge något. Sen behöver man inte slå på det stora direkt och liksom ge hur mycket som helst, men någonting. Medan någon som är öppen 8-9 centimeter och tycker att fan, nu tar det i och jag vet inte. Den föräldern är ju mycket lättare att pusha till att så här, eller inte pusha, men stötta att så här, nu kör vi. Du klarar det här liksom, nu. Det är inte långt kvar. Håll ut.
Jag tänker på en kompis som födde för ett år sedan typ. Och hon berättade att hon hade då sagt till sin kille innan så här att du måste hjälpa mig framför att jag vill inte ha ursäkta en rookie, vad heter det?
Epidural.
Ja, precis.
Ja, en rygg.
Ja. Jag vill inte ha någon smärtstillande, jag vill inte ha något sånt. Så att du måste hjälpa mig framför det här om jag ligger med lustgas och inte kan göra det och sådär. Det är jätteviktigt för mig, jag kommer inte ihåg varför. Men och sen så gick det, så fick hon ju så jävla ont under förlossningen så att hon var så här, de bara, hon vill inte ha det så att det blev en sån liksom till slut hon bara, håll käften, nu vill jag ha
det. Nej, men det är lite det jag menar, att man kan ju sträva efter det och för vissa funkar det, men sen är det ju så här, alla har olika ont. Mm. En förlossning tar olika lång tid, man är mer eller mindre smärttålig och så vidare och så vidare. Så att det är ju supersvårt att redan innan säga att så här ska jag ha det.
Mm.
Sen är det ju så att ingen kommer ju sätta en epiduralbedövning mot hennes vilja.
Nej.
Det liksom.
Nej, men det blev ju så att hon till slut uttryckligen liksom.
Men är det för att man är rädd för att är risken större att man spricker då? För det har jag läst om att så här, folk är så här, ah, men då känner inte jag hur mycket jag krystar. Typ.
Nej, inte riktigt så. Alltså, förr i tiden så kunde man ju, så gav man ju liksom, alltså kunde man ju knappt stå på benen med en epidural. Mm. Och så är det inte idag. Och när man sätter en epidural, då får man som en liten plastkateter in liksom i ryggslutet så. Och den ger ju inte kontinuerlig läkemedel, utan det ges ju bara när kvinnan säger att nu har jag ont, nu vill jag ha en dos till. Det är så vi gör idag. En EDA kan man ju såklart också få kontinuerlig smärtlindring ifrån, men det har vi inte. Inte vad jag vet sådär länge. Men,
för jag kommer ihåg att jag slogs bara alltså, av, ja det kommer ju du ihåg när jag var gravid där första gången jag gjorde abort. Alltså att jag blev så chockad över hur jävla ont det gjorde med de här krystvärkarna.
Ja.
Och då handlade det ju inte ens om att jag storleksmässigt skulle få ut någonting ur min kropp. Utan bara så här, de här livmoderskramperna.
Mm.
Så, ja gud, så svårt att föreställa sig hur jävla sinnessjukt ont det kan
jag. Ja, och det jag bara vill tillägga med epiduralen, alltså EDAN, det är ju att när man väl kommer så långt att man vill krysta så är det en annan typ av känsla och den är mycket svårare att hålla tillbaka på liksom, eller så. Så att det finns säkert lite studier kring huruvida man brister mer eller mindre med en ryggbedövning eller inte, men jag tror snarare att det är att man, när man ligger där och måste krysta, så är det svårt att hålla emot.
Mm.
När vi barnmorskor säger att stopp, du får inte krysta nu, så är det så svårt att hålla emot den impulsen att man ändå krystar lite. Men där håller ju vi alltid perinealskydd för att verkligen, alltså vi håller emot i huden liksom mellan slida och anus,
okay,
så att man inte bara wah! Utan liksom framfödandet ska ju liksom ske ganska lugnt och sansat.
Det var någon
sådär,
som hade det jobbet att typ hålla där. Ja,
ja, men det är ju den förlösen, det är ju barnmorskan.
Ja.
Så när man står där och börjar se att huvudet skymtar,
att
man ser liksom en hårtuss från bebisen, så börjar man hålla emot och då ber man. Det viktiga är ju att bara krysta vid värk, och när man inte har värk så måste man andas.
Mm.
Och det är det här då som kan bli jobbigt.
Mm.
När impulsen bara är att så här, nu måste jag få ut den.
Oh, gud. Vi har ju fått en fråga som handlar lite om sex efter förlossning. Om man tänker då att man har genomgått en vaginal förlossning där man kanske har spruckit lite, eller bristningar kallas det väl i det här sammanhanget, vilket är vanligt, sen finns det olika grader såklart, men hur brukar man, hur ser vad har man för liksom råd när det kommer till kvinnor som har fött barn, hur lång tid ska man vänta innan?
Nej, men jag tror att man kan tänka att vid återbesöket hos barnmorskan, alla får ett återbesök till den barnmorskan man hade på MVC. Och det brukar vara ungefär 8 veckor efter förlossning. Och då får man hoppa upp i gynstolen och barnmorskan kikar och känner. Och då brukar hon ge tummen upp. Och då är det väl bara att köra efter vad man själv vill och tycker. Så. Alltså, det är nog väldigt få nyförlösta kvinnor som känner att de vill ha penetrerande sex.
Mm.
Man är ganska öm, de här stygnen måste läka och man behöver hålla det rent så gott det går. Sen är det ju också så att man har avslag, man blöder efter en förlossning. Och då kan man blöda ganska rikligt de första 2 veckorna. Men att det alltid liksom ska avta, då. Det ska minska. Och sen finns det de som blöder, eller ja, har blödningar längre än så. Då.
Ja, för jag tänker det är ju lite samma som med till exempel vid en abort. Alltså att du blöder x antal veckor efteråt. Är det samma, eller vad har man för riktlinjer där när det kommer till just... Där finns det också en infektionsrisk, så hur ska man tänka där?
Ja, alltså nu vet jag inte exakt vad man brukar säga kring abort, om man säger liksom 2-3 veckor eller sådär. Det vet jag inte. Men just, jag skulle säga att de första 2 veckorna så ska man undvika att ha sex. Man ska undvika att föra in något i slidan, även en tampong. Och man kan också skippa bad.
Mm.
Men blödningarna brukar ju faktiskt gå över tidigare än så. Men vid abort så skulle jag nog säga de första 2 veckorna.
Så apropå det här med då graviditet och liksom ägglossning, så har vi fått in frågor liksom från flera personer som vill att vi ska en gång för alla reda ut det här med när är det och hur ofta varje månad kan man bli gravid? Liksom, hur funkar alltså befruktningen.
Du kan inte bli gravid hela månaden. Så funkar det inte. Utan man blir gravid kring ägglossning. Och skulle vi säga, om vi säger så här att man har en menscykel på 28 dagar. Och det är inte alla som har. Vissa har på liksom 25-26 dagar. Andra kanske 30-31. Men om vi säger 28 dagar. Då kan man tänka sig att dag 1. Första dagen på mensen. Och så brukar man kunna räkna 14 dagar från det. Så på den 14:e dagen, om du har mens första dagen, vi tänker liksom, om vi ser en linje här på 28 dagar, 1-28, första dagen, då kommer mensen. Och så har man ju sin mens, vad det nu än är, 3, 4, 5, 6 dagar kanske. Och från första dagen, dag 1, så räknar man till 14 dagar. Och det här är ju bara väldigt enkelt, exakt så här behöver det inte vara för alla, men det är ungefär så här. Så då räknar man 14 dagar och så på den 14:e dagen då har du ägglossning. Och då brukar man kunna bli gravid dagarna runt ägglossning och då brukar man säga kanske en från 3-4 dagar innan till kanske 1-2 dagar efter ägglossning. Det är ju så att spermierna också överlever och de kan överleva i några dagar. Så då kan man ha sex någon dag innan ägglossning och sen bli gravid. Och är det så att man inte blir gravid, ja, då liksom kommer ju, stöts det här ägget ut och så småningom kommer mensen och sådär. Och så håller det på så. Så att det går liksom runt. Och är man väldigt nyfiken på när man har ägglossning, ja men då får man ju föra lite dagbok. Och man kan också köpa ägglossningstest. Många känner av sin ägglossning, det kan liksom knäppa till lite.
Ja, det håller jag med om. Ja. Man känner att det är något som pågår.
Ja. Och flytningarna ser lite, eller slidsekretet ser lite annorlunda
visst,
ut.
Visst, man får väl lite sån där seg sekret.
Ja, men så här lite halt. Det är bara liksom så här, spermier, hej, välkomna. Ja. Bara, tjuff.
Ja. Jag bara, typ meningslöst, då ska jag göra med det här, tapetsera mina väggar.
Ja. Precis, tapetklister.
Vi hade också en orolig och nojig lyssnare som bara, jag är så rädd för det här med graviditet. Hur funkar det med de här få personerna som typ upptäcker månad 9 att de är gravida? Vad har hänt då?
Ja, det kan man ju verkligen... Det frågar ju också, vad fan har hänt? Nej, jag skojar. Nej, men det händer typ inte att man kommer in i månad 9 och bara föder utan att ha vetat om det. Jag har träffat en del kvinnor som har fått reda på i... Ja, men ganska sent i graviditeten att de är gravida. Och då brukar det ofta vara så pass sent att man kanske har passerat den här gränsen för när man får göra abort, alltså då vecka 18 och i vissa fall vecka 22. Då. Men då kommer de in, eller de söker på grund av buksmärta. Så då hamnar de ofta på akuten och sen på akuten är de så pass smarta så de tar ett gravtest och bara, men du är ju gravid. Och så skickar de över till förlossningen och så... Kanske faktiskt är så att de är på väg att föda och då föder de ju för tidigt. Eller så är det så att man märker att du är gravid. Och då kanske man är liksom i vecka 24, 25, 26 när man upptäcker det här. Jag har träffat någon som upptäckte det i vecka 32. Men då får man bara skriva in dem på mödravården. Och så får de gå där i 2-3 månader och sen föder de i fullgången tid, alltså vecka 40 eller 9:e månaden. Men... Det här är, alltså det är ganska ovanligt, men det händer och alla barnmorskor har nog träffat någon sådär. Men det brukar vara att man upptäcker det sent och när jag säger sent då tänker jag liksom efter de här veckorna man får göra abort. Så då får man ju gå graviditeten ut då.
Kan det, vi ska inte stanna i det här för länge men jag tänker, handlar det om i vissa fall om att man förnekar det så pass djupt?
Ja, alltså... Sen, nu har inte jag sett någon direkt statistik på det här, men min upplevelse är att det är framförallt yngre kvinnor där det kan vara så. Och jag tycker mig också se att det finns en tendens till så här, lite dålig kroppsuppfattning. Och det kan man ju fatta, är man så här 18-19 bast eller är man liksom 40 och haft sin mens i 25 år? Alltså det är lite skillnad. Så.
Jag hörde, det var faktiskt verkligheten i Petra, ganska nyligen kom det ett avsnitt med en tjej som var rätt ung och som liksom upptäckte i princip när hon skulle föda, vad fan är, ja du är gravid, du ska föda nu. Så fick de liksom ett dygn på sig och bearbeta det här att hon, att de skulle ha barn ihop. Och då var det lite som, såklart Lisa, hur gick det här till? Men då uppfattade jag det lite som nästan lite bristfällig vård typ. Att hon hade ju åkt in och bara, jag har så ont i magen och vad är det som händer? Men att om han hade då liksom, det är kanske IBS eller alltså massa andra, alltså att det, för som du säger, det hade ju inte hänt att de bara så här, vi tar ett gravtest på dig.
Och det, alltså, kommer det in en ung tjej med ont i magen och diffusa smärtor, så tycker jag ju absolut att man ska ta ett gravtest. Ja. Det är så jäkla enkelt. Man bara ber om liksom pinka i en kopp och så tar man en sticka och så kan man utesluta det.
Ja, för man tänker ju också att så här, personen borde ju ha hajat till när den inte har fått mens. Men sen finns det väl också någonting som kallas för typ, jag vet inte om det är det som kallas för nidblödningar, men alltså att man kan få blödningar ändå. Mm.
Ja, alltså under en graviditet och framförallt tidig graviditet så kan man ju få det. Och nidblödning är väl lite det här när ägget fäster sig då. Mm. Och sen så kan man få, alltså man kan ha så mycket kvar av de gamla hormonerna så, här. Så att man kan lite få en blödning då man skulle ha sin mens. Men sen så brukar man ju komma så långt i graviditeten att även fast man har lite blödningar så har man andra liksom, ja men det är mycket annat som händer i kroppen, så att det är väl där någonstans man brukar haja att fasen, det är något och det är liksom, det kanske är, om man nu är sen då, så kanske det är där kring vecka 20-25 någonting.
Men just jag kom på nu, den här tjejen var det att hon käkade minipiller.
Aha,
så hon hade ju ingen mens.
Ja.
Gud vad... Så hon tänkte inte på det. Nej. Liksom att det var en issue, så kan det ju vara ju. Men då hade inte det här minipillret funkat liksom.
Men kan inte det skada barnet då?
Nej, det gör det inte. Men man får ju onödiga hormoner. Mm. Så att så fort man upptäcker att man är gravid och står på något preventivmedel så ska man ju bara hiva dem. Mm. Men ja, och det som sagt, som ung tjej är det inte alltid skitenkelt. Och framförallt om man kanske är så här 17-18 år, men sen kanske aldrig riktigt har varit så där helt regelbunden sen man fick den då. Man kanske fick den lite sent och sådär. Mm. Och svårt att veta vad som är vad, men...
Ja, vi ska inte fastna i det för mycket som sagt, men jag tänker om det de fallen som du har haft, så här, hur ska man tänka liksom då om man kommer in i vecka 30 och upptäcker detta liksom, eller vad sa du, 25 eller så.
Ja, alltså man kan komma in vilken vecka som helst. Ja. Men,
alltså om man då liksom har, ja men man kanske har festat och supit och rökt och liksom, vad ska man tänka kring sådana saker?
Nej, alltså man kan ju inte hålla på och vara taskig mot sig själv, utan det är vad det är lite. Mm. Och nu menar inte jag att man ska röka och supa medan man är gravid. Men folk knarkar och får helt friska barn. Mm. Men det finns också de som knarkar och inte får, och får barn som inte mår så bra. Men jag bara menar att nu är det vad det är. Mm. Och så får man ju gå på de här kontrollerna och upptäcks det här. Ja, men då får man ju göra lite ultraljud. Och man får kolla liksom, mår det här barnet bra?
Mm.
Så att, nej, det ska man ju inte hålla på med och liksom på något sätt blima sig själv.
Nej.
Och har man liksom inte aktivt försökt skada det här fostret så att säga, vilket man inte har, för man har ju inte ens varit medveten om att det finns, ja men då finns det ju heller liksom ingen skuld eller skam att bära. Det blev så här, jag vet inte, kanske lite trist, men ja, fine, nu får man bara ta det därifrån på något vis.
Alltså, jag hade en kompis för, alltså här är typ 12 år sedan, så whatever, men jag var så här, då var hon gravid, skulle gå ut med henne och hennes kille, och jag bara, ja men det blir väl en lugn kväll då. Men hon var så här, du vet, hon var storrökare, så hon var så här, men jag tar några bloss varje dag. Skitsamma, det gjorde min mamma.
Yeah.
Och typ alltså, hon tog också så kanske ett halvt glas vin liksom ändå. Alltså hon körde det typ, nu vill inte jag sitta här och rekommendera detta. Min andemening är att jag var så här lite förfärad efter detta, liksom jag tyckte det var svårt som vän att liksom komma in med några moraliska aspekter där. Mm. Vad hade du sagt? Hade du sagt någonting, Emily?
Svårt att säga. Alltså, min mamma rökte under min graviditet, alltså när hon väntade mig. Ja, det var väl inte jättesmart. Och liksom, hon sa att hon gjorde sitt bästa för att röka så lite som möjligt.
Mm.
Bla, bla, bla. Det är en annan tid nu. Och nej, alltså jag vet inte, alltså själva grejen, alltså de två gångerna jag varit gravid så har jag liksom inte heller haft sug att varken dricka eller röka eller snusa eller någonting, för att det är någonting i kroppen som bara såhär, man blir äcklad av det, så det liksom löser jag av sig själv. Men en annan kompis som fick barn för ett tag sedan, ja, hon smakade också vin vid bara några tillfällen så i slutet av graviditeten och bara, men.
Men det är ingenting som du rekommenderar?
Nej, nej. Det är ingenting någon barnmorska rekommenderar, men alltså det är, alla vet att det är dåligt att röka, men alltså,
men det är väl bara, alltså, jag ska vara moralkärringen här, det är ju, det hör man ju, det är ju piss.
Ja, det är skitdåligt att
blåsa in liksom giftig rök in till
skammar
ett barn.
Skammar du min mamma nu?
Nej, det gör jag inte, men liksom ja. Så.
Och jag kan säga att de barn vars föräldrar har rökt eller mammor har rökt och som jag träffar och som har lite abstinens, för de får ju det, de får abstinens, och det är ta mig fan den värsta abstinensen. Alltså barn med abstinens från föräldrar som har rökt, de är otröstliga.
Okej, hur länge då?
Nej, utan ofta är det så att vi vet att en förälder har kanske missbrukat eller varit storrökare. Mm. Så brukar vi ta upp de här barnen på neonatalen. Och neonatalen är ju en nyföddhetsavdelning. Så barn som inte kan ligga på BB, de hamnar på neo. Och då tar vi upp dem och så har vi lite observation och kollar läget lite. Och vissa barn har ju abstinens. Och då behöver vi lugna dem på olika sätt. Mm-hmm. Med både
cigaretter.
Ja, men typ. Nej då. Men med, emellanåt med läkemedel.
Okej. Okay.
Så det är en konsekvens till exempel.
Ja, absolut. Ja.
Oh. När vi pratade ju lite här innan om ägglossning, och då fick vi också in en fråga från en tjej som nyligen har fått ett missfall väldigt tidigt då, några veckor in, och undrar hur lång tid det tar innan ägglossningen och kroppen är i fas igen.
Mm. Jag tror man brukar säga 2 veckor upp till någon månad. Okay. Så att menscykeln brukar kicka igång ganska snabbt efteråt. Men 2 veckor upp till 1-2 månader. Är det så att ägglossningen inte har kickat igång efter 3 månader och man heller inte fått någon mens, då ska man söka vård. Då behöver man kolla läget. Så. Sen fattar jag också att 2 veckor och 3 månader, det är en ganska lång period, och för någon som verkligen vill bli gravid så är det ganska stressande att bara liksom försöka vänta in det här. Mm. Så jag vet inte, man kanske kan, känner man sig stressad och man vill veta och man vill bli gravid igen väldigt snart, så ja, men sök vård. Mm. Kolla. Mm.
Jag fick en fråga på min Instagram från en fellow lesbian som var så här, liksom, hur är det nu? Alltså, kan man få könssjukdomar som lesbisk? Och jag relaterade så mycket till den frågan, för det är ju någonting som jag, sen jag kom ut, liksom har gång, alltså genom åren, gång på gång på gång, frågat olika gynekologer, barnmorskor, och får liksom lite olika svar hela tiden, men upplever ändå på senare år att de flesta säger ja. Men vad skulle ditt svar vara?
Fan, kunde inte du bara gett mig den här frågan innan? Skulle jag hört med lite kollegor, gett en asbra, smart svar. Nej, men jag skulle också säga ja. Mm. Alltså många könssjukdomar är ju ändå en kontaktsmitta. Att om man tar och sedan tar på sig själv, eller att man liksom på något sätt, jag menar så här, könen möts, så, ja, men så finns det ju en sannolikhet för att smitta.
Ja, och herpes finns.
Ja, absolut.
Finns
ja.
På läppar som kan överföras till vaginalt.
Ja, eller hur?
Ja, och det, ja, precis. För det där med herpes har vi ju fått in frågor om. Alltså kring liksom hur det funkar exakt. För det där trodde jag länge var en myt. Alltså att det kunde smittas från munnen liksom.
Nej, det är väl ingen myt.
Nej, det är ingen myt.
Nej, okay.
Och det går åt båda hållen. Mm. Så att man kan få en könsherpes också. Ja, så
kul. Men då undrar jag så här. Alltså jag undrar, vi fick också en lyssnarfråga om det, men om man kan vara immun, alltså att vissa inte får det, alltså utslaget av herpes. För att jag har ju så här dejtat och varit ihop med personer som har haft det, men jag har aldrig fått det själv.
Ja, nej, alltså jag har aldrig, nu ska inte jag svära på det här, men jag har aldrig hört att man kan vara immun mot herpes.
Är det att ligga latent då kanske?
Ja, alltså, ja, alltså för att ha herpes så måste man ju någon gång ha exponerats mot det. Och herpes är ju supervanligt. Jag tror man säger ungefär 80% av befolkningen har någon utav de här typerna. Många undrar ju mycket om, och det finns också en väldigt stor oro kring herpes. Och då är det så här att det finns två typer. Då har man herpes simplex virus 1 och 2. Mm. Alltså typ 1, typ 2. Där typ 1 är ju munherpes. Och det är ju den vanligaste. Medan typ 2 är ju då könsherpesen. Mm. Och då tror jag man säger att ungefär var femte har det. Och då kan ju många känna så här, många som får diagnosen att fan, att det nästan är lite av en dödsdom. Och då vill jag bara säga att det är det inte. Det kan vara lite kämpigt första 1-2 åren, men att det sedan lägger sig lite.
Okay.
Mm. Alltså, i vanliga fall så brukar liksom perioderna mellan skoven bli längre, symptomen minska liksom.
Nu pratar du där nere liksom.
Ja, där nere. Men också, ja.
Mm. Och hur kan man behandla det där nere då?
Nej, det finns ingen direkt behandling så. Utan har man fått herpes, då har man det. Och det är lite det jag tror du menar med att det ligger latent. Och det man tänker då, det är ju att under svåra perioder i livet, man kanske är lite stressad eller immunförsvaret är nedsatt lite, så kan det här blossa upp. Och många känner ju till munherpesen såklart och hur det funkar lite. Och det är lite samma sak med könsherpesen. Att när du är stressad så kan det här bara liksom blossa upp och man får lite bekymmer. Så att man blir aldrig av med det, utan när man har de här blåsorna då får man käka lite läkemedel och då får man antivirala läkemedel och symptomlindring. Och jag kan också säga att antibiotika hjälper inte. Det här är ingen bakterie utan det är ett virus. Då.
Mm.
Och alltså, vissa har ju ganska mycket bekymmer med det här och andra har knappt någonting alls. Mm. Det är väldigt många som inte ens märker att de har någon liten blåsa okay. eller sådär.
Men om vi går över, kan vi lämna herpesen eller? Till HPV då, som där gud, jag har många frågor kring det. Men om vi stannar lite i det här spåret, så det är också en evig fråga om det kan smitta kvinnor emellan.
Och
för jag har liksom haft cellförändringar och då dök ju den frågan upp för mig. För jag fick cellförändringar av tredje graden när jag var 23. Alltså första gången jag gick och testade mig. Liksom.
Vad är tredje graden?
Ja, men det är så här, next step cancer. Liksom. Oj, så de var ju tvungna att gå in och göra en sån här konisering och sånt på mig.
Det är man bränner bort.
Ja, precis. Och då, det här är ju typ 10 år sedan, så att, då var det jättemånga som bara inte kunde svara mig, eller de flesta sa nej, det kommer inte smitta mellan kvinnor liksom så. Och alltså jag fick så dumma, det var vi som så här, men hur kan du ha fått det? Man bara, men jag har ju legat med män tidigare, så då är det väl det liksom. Men sen på senare år har jag ändå fått så, jo men det kan det nog göra liksom. Jag begär inte ett slutgiltigt svar av dig, men vad skulle ditt svar på den frågan vara?
Jättesvårt, men jag, det jag kan säga om HPV, det är ju att det är det absolut vanligaste sexuellt överförbara infektionen vi har. Och man brukar säga att har man någon gång haft sex så har man förmodligen redan exponerats mot det. Och det jag då också vill säga, det är ju att gå på de här kontrollerna. Så får man en kallelse, vilket man brukar få vartannat år, att man också dyker upp så att man får testa för det här. Mm. För att risken finns ju att det faktiskt blir som det blev för dig, att man har.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cellförändringar och vill det sig riktigt illa så blir det en cancer. Men jag ska också säga att cellförändringar är inte cancer.
Nej.
Och precis som du nämnde så finns det olika stadier. Alltså vi inom vården graderar det att så här, ja men okej, steg ett, då kanske du får komma på lite tätare kontroller och så vidare och så vidare.
Mm. Men det är väldigt vanligt.
Ja, det är supervanligt. Mm. Och nu har man ju börjat vaccinera mot det, så unga tjejer men även killar då, för att skydda dem mot det här.
Jag tog faktiskt, han precis tar de där sprutorna.
Det hann inte jag.
För när fan var det? Det var länge sedan.
Jättelänge
sedan. 15 år sedan kanske.
Jag fick ju höra att det var för sent eftersom jag redan hade haft.
Ja, det var det ju typ för mig också. Alltså jag hade ju redan legat runt jättemycket oskyddat. Men vad var det jag tänkte på apropå det här med jag kom bara att tänka på det med det här med att testa sig, testa sina cellförändringar om man eventuellt har några. Att, jag har många kompisar nu som har fått hem det på posten, att man ska börja göra det själv. Och typ alla de är så bara panik, jag kan inte göra. Vad tänker du om liksom hur
Nej, men jag tror de kan göra det själv.
Ja, är det, hur komplicerat är det?
Nej, men det är inte alls komplicerat. Har man någon gång topsat sig själv för klamydia så funkar det ungefär på samma sätt. Och de som har tagit fram det här provkittet, jag tänker att de har gjort sitt jobb. Liksom. De har gjort sin läxa och bara fått till det här ganska snyggt. Sen får vi väl se nu då, det är ganska nytt. Så det kanske tar sin tid innan man liksom märker om det finns en skillnad. Om det...
Men är det på grund av corona som detta har uppstått?
Delvis. Ja, så är det.
Ja, för att, jag vet en som skulle... Jag tipsade om min gamla gynekolog och då skulle hon boka en tid för att testa sådär och de bara, vi gör inte det här längre. Mm. Så är det så att många liksom lägger ner det nu typ på klinik?
Nej, det hoppas jag inte. Det vet jag inte.
Nej.
Men nu har de ju tagit fram det här och det underlättar ju även för dem som kanske tycker att det har varit besvärligt att hoppa upp i gynstolen.
För det vet man ju hur många som är som har hoppat över att gå på sina tider.
Just det.
Och det får man inte göra.
Nej, det får man inte.
Jag tänker att man får göra lite som när man går till tandläkaren. Man bara, det här är minst lika tråkigt. Jag måste bara göra det.
Nej, men jag är verkligen en grov liksom förespråkare för att till alla vänner och liksom kompisar som verkligen uttryckligen bara, jag pallar inte göra det. Alltså att det är så jävla viktigt. Mm. Alltså med min erfarenhet också att jag var 23 och det är då man får första kallelsen, jag går och gör det och då har jag de här grova cellförändringarna liksom. Och det har ju, fick mig verkligen att inse hur viktigt det här är. Alltså hade inte jag gått på den kallelsen så hade det ju kunnat gå hur långt som helst liksom. Så att det är liksom, folk måste fatta hur viktigt det här är. Det är så viktigt.
Vi har ju fått in också en hel del frågor som rör men bland annat preventivmedel och fertilitet. En av de första frågorna rör spiral. Och då är det en tjej som har hört av sig och undrar helt enkelt vilken typ av spiral som man ska ha. Vad är fördelarna och nackdelarna med de olika? Jag menar, det finns ju både kopparspiral som är utan hormoner och sen så finns det ju hormonspiral. Hur är ditt utlåtande?
Fan, så mycket en bra fråga, men också väldigt svårt att ge generella svar kring. Är det så att man kliver på p-piller eller skaffa sig en spiral? Alltså det första man gör är ju att boka ett möte med liksom en barnmorska eller gynekolog för att också kolla lite, vem är hon? Vad är hon för typ? Men precis som du säger så finns det ju hormonspiraler och så finns det kopparspiraler. Och hormonspiralerna kommer ju liksom i olika styrkor och storlekar och sådär. Och kopparspiralen finns det bara en av, som jag vet i alla fall. Men för- och nackdelar, alltså spiralen är ju, det är ett jag skulle nog säga att det är det säkraste preventivmedlet vi har, förutom avhållsamhet. Men, men om man ska ha ett preventivmedel så är spiralen supersäker. Den är ju där, den är ju på plats och den ger ju också ett långvarigt skydd. Det man kan tänka på med kopparspiralen, det är att om man har rikliga menstruationer eller mycket menssmärtor, så kanske man kan hoppa över den då. Mm. Och det är ju för att kvinnor tenderar att få en rikligare mens och därmed också kraftigare menssmärtor. Men sen finns det ju också en grupp kvinnor som inte har så många val, utan där kopparspiralen kanske bara är det valet eller det alternativet som finns. Och då ska man också veta att det finns tabletter på apoteket, Cyklo F, som minskar blödningarna.
Okay.
De här, alltså de är lite dyra tycker jag, och man det kräver en del tabletter. Så är det så att
jag
man
har kört med dem ett tag.
Ja, och då, jag vet inte om du har fått det liksom, om de går under högkostnadsskyddet. Jag hoppas.
Jag kommer inte ihåg. Alltså detta var någonting som föranledde att jag sen skaffade spiral, för att det var en jättekonstig period då jag började få sjukt mycket mellanblödningar hela tiden. Jag hade ingen kontroll över min cykel och jag bara blödde hela tiden typ, och min gynekolog kunde inte hitta något fel, undersökte mig på alla möjliga sätt, och då fick jag det här då liksom, och jag tyckte inte det hjälpte jättemycket faktiskt. Det var mitt egna beslut, jag sätter in en hormonspiral så kanske mensen försvinner, och det gjorde den ju. Men jag upplevde att alla, alltså jag fick några andra tabletter, jag har glömt nu vad de heter och sådär, så för att stoppa blödning, men jag tyckte det påverkade kroppen på andra sätt typ, alltså att jag fick såhär diarré och sådana saker också, det är jätteäckligt, men påverka magen och liksom, alltså jag vet inte, det känns jag vet inte vad jag ska landa i det här, men
nej, men jag fattar. Ja,
det är bara krångligt. Typ. Alltså, det är sådana tillfällen när man bara, jag hatar att vara kvinna. Alltså, det är hemskt.
Ja. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att liksom boka en tid, så att man lite får sätta sig ner och bara, ja, men vem är du och vad är liksom, har du några bekymmer? Så här, hur är du strax innan menstruation och lite så då. Men, och precis som du säger, en av fördelarna med hormonspiral är att många slipper mensen. Och då kan ju det verkligen vara ett alternativ för den med riklig menstruation att faktiskt prova. Sen tar det sin lilla tid innan liksom kroppen vänjer sig vid den här spiralen och man tycker att det funkar bra. Så man behöver nog i alla fall ge spiraler kanske en chans på 3 månader sådär, och kanske längre än så för att veta om man riktigt trivs,
alltså,
med
jag hade ju den i 2 år och alltså, det var jätteskönt att inte ha någon mens såklart, men jag upplevde andra påföljder, som jag fick bakteriell vaginos till exempel. Och alltså fruktansvärt också. Nej, men det är när man inser det helt plötsligt, man sitter på, jag satt på kontoret och så bad jag en kollega att komma och hjälpa mig, så bara kände jag så här, en odör från mig själv, jag bara, det här är fruktansvärt, och liksom satte benen i kors och bara, hoppas ingen känner det här liksom, jag bara, det kan inte vara något annat än bakteriell vaginos liksom. Men också att jag fick jag hade fan ingen sexlust. Kan du svara på det? Jag vet inte. Men
alltså, ja, alltså, när man tänker spiralen, har man återkommande bekymmer med till exempel svamp och sådär, så kan spiralen vara lite ett gissel. Alltså det är lätt att det sätter sig i spiralen. Så har man spiral och man liksom, ja, men kämpar med bakteriell vaginos eller svamp och sådär, så alltså, jag säger inte att man bara direkt ska dra ut spiralen, men är det återkommande, man blir inte av med det, ja, då kanske man ska prova att dra ut den där spiralen. För det är som att det biter sig fast i den. Mm.
Ja, alltså, jag har en erfarenhet av just alltså, hormonspiral. Jag hade det i nästan 3 år. Och det var liksom ett icke-beslut kan man säga. Efter att jag hade gjort en abort så var de så här, körde bara in den typ efter. Bara, vill jag ha den här? Den är jättebra. Ja, ah, okej. Och sen så hade jag väldigt rikliga blödningar. Jag typ blödde också i 6 dagar. Och,
du hade kopparspiral.
Ja, kopparspiralen då ska jag. Som jag förstod att själva rumpan gör någonting, alltså att det
är blöd... den är giftig för ja,
exakt,
spermien
liksom. Exakt, och då är den ja. Mm. Så då fick jag också efter en tid jättemycket problem med svamp som bara kom och gick, kom och gick, kom och gick. Och då var ju det liksom jag gick och undersökte mig för det och gick till gynekologer, ja, men som till slut förklarade bara, ja men vet du vad, vi testar att dra ut den här. Och sen efter det inga problem.
Mm.
Jag tyckte också bara var en befrielse att dra ut min spiral. För att alltså min rädsla var ju att jag skulle få de här konstiga problemen med mellanblödningar igen som ingen fattar varför jag hade dem.
Mm.
Men det var så himla skönt efteråt att liksom få tillbaka en normal menscykel på något sätt. Det finns ändå, även om man hatar mens, någon slags frihetskänsla i det. Eller frihetskänsla, men kroppen funkar, det tickar på liksom, på något sätt. Men vad skulle du säga är de positiva aspekterna av att ha en spiral?
Det är ju väldigt många. Alltså, först det som ni nämnde, det här med att eller du nämnde Matilda att man blir av med menstruationen.
Mm.
Det är ju många som blir och det kan ju vara jätteskönt och framförallt om man har då riklig mens och kraftiga menssmärtor. Och sen så slipper man ju ta ett piller varje dag. Den bara är där och den är där i 3 eller 5 år beroende på vilken sort man tar då av de här hormonspiralerna. Sen är det så, alltså det här när det kommer till humörsvängningar, för det är ju många rädda för, och det med full förståelse då, att man kan bli lite deppig eller sådär. Och hormonspiralerna, när man kollar på lite forskning som finns, så är inte besvären lika kraftiga som de ibland kan vara med p-piller.
Mm.
Utan det är en ganska liten dos som kommer ut. Och ja. Och det man också har sett, och nu behöver det inte vara så för alla, men det är att vissa blev till och med lite kåtare.
Jaha, det upplevde
nej,
inte jag.
Nej. Men jag läste en del av en studie här för ett tag sedan, där man hade liksom tittat på den gruppen som fick hormonspiral och sen jämfört med kontrollgruppen, då, alltså den gruppen som inte fick en spiral alls, så var det liksom ingen tydlig skillnad.
Mm-hmm.
Men man kunde se lite att de med spiralen ändå var lite, ja, hade lite mer ökad sexlust. Medan när det kommer till p-piller så är det totalt tvärtom.
Mm. Men vad fan?
Ja,
nej, alltså, men jag upplevde att min fitta var liksom en frigolitfitta under den här tiden.
Nej, men,
det där också, det är så himla svårt. Man vill skylla allt på spiralen. Det kan ju ha andra orsaker också. Depression eller liksom vad man är i livet och hur man liksom känner och sådär.
Ja, vem man är ihop med och
ja, och inte ihop med och liksom.
Visst. Allt var, och jag ska inte säga att det inte var så. Det kan ha varit spiralen som liksom har gjort att du bara, det här är skittrist och jag vill inte ligga alls. Men som ni säger så får man nog också liksom kolla runt lite. Så här.
Ja, jag vet
mår
inte.
Jag bra annars?
Jag upplevde att jag gick upp ganska mycket vikt också. Men det är inte det en påföljd? Som...
Ja, alltså man kan ju just med spiralen så är jag inte så säker om det är så, men p-piller och sådär kan ju öka aptiten lite. Mm.
Ja, om vi stannar lite där vid p-pillerna som vi har fått in mycket frågor om, så lyder den första, hur illa är det egentligen med p-piller och de biverkningar man kan få?
Mm.
Är det dåligt för kroppen med hormonerna?
Alltså det enkla svaret, alltså för den stora gruppen kvinnor, så skulle jag säga nej, det är inte farligt. Men sen finns ju alltid en grupp kvinnor som inte ska käka p-piller och då framförallt inte kombinerade p-piller. Och det är ju de här personerna som har en benägenhet för att kanske få proppar eller bröstcancer. Och sen vet ju inte jag riktigt vad hon menar med illa, om man menar liksom illa för sitt liv sådär, att man nästan, ja men så, och då är det så här, ja, en liten grupp kvinnor ska inte stå på kombinerade p-piller, men sen är det just det här som vi var lite inne på, så här, hur mår jag på p-pillerna? Mm. Är jag skitdeppig liksom? Mm. Har jag noll sexlust? Och sen finns det ju också de här biverkningar som blödningar och sådär då.
Just.
Men då får man ju också kolla lite på vad det är för typ av p-piller man käkar. Och bara för att förklara det väldigt enkelt, så finns det ju två grupper papper, och då brukar man ju prata om kombinerade p-piller och minipiller. Och de kombinerade p-pillerna, de spelar ju lite på två hormon, och då är det östrogen, och östrogen som vi alla vet är liksom kvinnans må bra hormon, och sen gestagen då, medans minipiller innehåller bara gestagenet. Och de här påverkar kroppen lite olika. Och om man nu bokar det där mötet hos en barnmorska, så kan man ju kolla läget lite, så här, vem är jag och hur mår jag strax innan mensen, och vad besväras jag av, och så kan man försöka lite styra det.
Och hur ska man tänka då? Vi har fått in en fråga från en tjej som skriver: jag har ätit p-piller i 13 år och jag undrar om det har påverkat min fertilitet.
Jag skulle svara nej på den, om det är vanliga p-piller. Så nej, det har inte påverkat, och hon kan vara kolugn.
Okay.
Det finns ju ändå en anledning till varför man måste ta en tablett per dag. För att liksom, annars hade man ju kunnat ta varannan vecka eller en gång i månaden. Just om det. De var så starka, så att säga. Så att när man slutar med p-piller så hoppar liksom menscykeln nästan direkt igång. Det kan ta, för några kvinnor kan det ta lite längre tid, kan ta liksom några veckor upp till någon månad. Så. Men nej. Det har nog inte påverkat.
Och är det så då, en sak som jag funderar på, eftersom jag själv har ätit p-piller i nästan 10 år förut, att så här, men har jag massa ägg till godo då? Eftersom de aldrig har släppts.
Nej.
Vad fan säger du?
De bara försvinner. Det är det som är så jävla taskigt.
Aj, Emily.
Ja, men det är, nej, men det är skittaskigt. Men, verkligen. Men nej.
Okay. Ja, det var bara... en liten fundering där då.
Men vi har ju fått en fråga här: när ska man börja oroa sig för ens fertilitet rent åldersmässigt, och vad kan man göra för att öka chanserna? Kost, nikotin, droger? Jag tror inte hon menar att skulle man kunna knacka lite för att öka chanserna.
Men, precis, ja, hur ska man? När ska man få panik?
Nej, men man ska nog inte få någon panik. Alltså jag kan tycka att det är ganska jobbigt med så här äldre kvinnor, men också vissa barnmorskor som liksom lite fäller något moraliskt omdöme och kan nästan liksom klappa en lite på huvudet, så att vänta inte för länge. Man bara, jo, men alltså jag fattar, men nu är inte livet riktigt så enkelt, utan så här, ska jag knulla till mig ett barn, ja, då måste jag också hitta någon att ligga med, och så vidare och så vidare. Så att sånt där är bara att glömma. Utan, och sen är det ju också jättesvårt att säga när. Vi alla vet, alltså man behöver inte vara barnmorska för det, men vi alla vet att med åldern så sjunker också fertiliteten, och efter 35 ungefär så går det liksom lite fortare sådär. Men det här är också väldigt genetiskt, så man kan ju höra lite med sin egen morsa så här, men när gick du in i klimakteriet och hur har det varit för dig och sådär. Och sen beror det lite på hur man vill bli gravid. Man kan bli gravid ganska länge med rätt hjälp.
Du tänker på typ provrörs?
Ja, precis. Och är det så att man kommer upp i en viss ålder, så kanske liksom ens egna ägg inte funkar. Ja, men man kan få en äggdonation. Man kan få en spermadonation om det är det som behövs. Nu är det ju så här att i Sverige så hjälper man bara kvinnor upp till en viss ålder, och jag tror det är 40, eller året man fyller 40 liksom. Ja, då blir det fram till 41. Ja, men något sånt där. Men då får man ju söka sig utomlands. Alltså jag tycker den här frågan, det är en så här superbra fråga, men också en ganska känslig fråga. För att vissa tror ju att det bara är så att gå och skaffa barn. Men så enkelt är det ju inte. Alltså det existerar ju liksom inte i ett vakuum, utan det är ett helt liv bakom. Så här, vad har man gjort under sitt liv? Så här, man har dejtat massor, men man har inte träffat någon, eller man kanske inte ens får till det och kan ligga och så vidare, och så ser generna ut så här. Och, ja, men du vet, det är liksom ett helt liv. Och därför tycker jag att man inte ska vara så hård mot sig själv, utan när man är redo och vill skaffa barn, då måste man börja fundera på liksom hur lite. Och då kan man faktiskt börja med att boka en tid hos en gynekolog för att kolla sina förutsättningar.
Precis, man kan ju göra, alltså till de som är nojiga kring det här, så går det ju att göra fertilitetsutredning.
Mm. Ja, absolut.
Och det är ju inte, då handlar det ju om att man går in och alltså med ultraljud vaginalt och liksom kikar på, ja, finns det några ägg här?
Mm. Och så tar man lite blodprover, ja, kanske på det.
Men hur är det med äggdonation nu också? Det är också en evig fråga för oss. Alltså får jag donera mina ägg till min tjej om vi ska skaffa barn, bara för att man vill så här, ha lite genetiska sammanbindningar, om man säger så?
Det vet jag faktiskt inte, men det skulle jag tro att man får.
Jag gör inte det. Jag snackade ändå med en barnmorska för typ 10 år sedan och hon bara, nej, det är ju surrogat, typ.
Precis, det finns lite klaus. Ja.
Alltså det har hänt jättemycket de senaste åren.
Ja.
Alltså supermycket när det kommer till IVF och donationer och så vidare. Så att om hon sa det för 10 år sedan, så är det, ja, inte säkert att det stämmer faktiskt.
Nej,
men det har hänt supermycket de senaste 3, 4, 5 åren.
Jag hoppas det, att man får det.
Det, ja, och det häftigt. Går ju alltid att lösa. Alltså jag träffar ju en hel del kvinnor som har blivit gravida med hjälp, och också utomlands. Mm. Där får man göra betydligt mycket mer. Alltså där är ju bara pengarna det handlar om. Och då menar inte jag att man liksom, ja, men alltså, är det dina ägg och du vill ge dem till din tjej, så går det alltid att lösa.
Men hur mycket, liksom, om jag ger ägg till min tjej, hur mycket genetik, alltså hur jag ska ställa en fråga, förstår du vad jag menar?
Alltså, hur mycket
mix blir det?
Ju bara
hur mix blir det?
Det blir ingen mix alls.
Det blir, men hon får ju bära det.
Jag är så dålig på sånt här.
Men hon
alltså
får bära det, tänker du?
Ja, men vadå? Precis. Då måste det väl komma någon genetik, nej, från henne?
Nej.
Gud, vad jag är alltså dum i huvudet alltså.
Alltså du, det här är så svåra, det här är så sjukt svåra,
ja,
frågor.
Ja.
Jag har ingen aning.
Nej, men gud, nej, det är så intressant.
Nej, men, ja, men det är dina ägg, men hon bär det. Och då tänker jag också att det blir den här känslan att det blir, alltså hon får ju också bära det, och då, ja, kanske man...
Fan vad häftigt.
Ja, skithäftigt. Ja, 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 visst.
Jag vill säga att äggdonation är lagligt. Ja, det blivit lagligt här i Sverige.
Ja, okej, okay, good news.
Då är, tack, det bara för Emily. Dig.
Då är det bara att skaffa sperman, hörru.
Ja, nej, men det löser vi på något sätt.
För den, ja, ja, mm, det är enkelt, betydligt det, enklare att fixa.
Det får man ändå säga. Du hade ju, vi kanske ska avsluta då med en fråga som från en person som, mm, är helt anti det här.
Ja,
som vill gå motsatt väg, så att säga.
Hur ska man bemöta vården om man är över gränsen för att sterilisera sig som kvinna, men ingen lyssnar och säger jag kommer ångra mig och får inte den hjälpen? Jag är 31, snart 32. Hur gör man för att få rätten till kroppen som vi har? Snälla hjälp, jag orkar inte kriga mer. Jag har försökt i 4 år nu.
Åh. Mm. Hmm. Vad menade hon med över gränsen? Alltså att hon har fått nog?
Ja, eller liksom hon vill verkligen göra det. Så tolkar, ja, jag det. Ja.
Fan, skitsvårt. Alltså jag förstår lite båda sidor. Och jag lider också såklart lite med henne. Men samtidigt, jag som jobbar inom vården, så kan jag ju se varför de säger nej också. Det är ju så att sjukvård håller ju på med det som är sjukligt, så att säga. Och sjukvården vill helst inte ta bort något som är friskt. Så frågan är lite, eller det jag undrar är lite, varför hon vill göra det här. Och det är nog det man också behöver trycka på. Mm. Är det så att hon har liksom... Ja, men vad är det? Är det rädslan för att bli gravid? Ja, men då finns det andra saker. Eller
jag
är
tror,
det liksom...
jag vet inte så mycket mer, men jag vet ju att en gammal bekant till mig som gjorde det ganska unga, så 30-årsåldern.
Mm.
För hon var så här, jag är 100% säker, jag vill inte ha några barn. Mm. Jag vet det. Men hon upplevde också att hon fick ju genomföra det, och jag vet ingenting om den processen. Men jag vet ju också att hon blev enormt ifrågasatt för detta som kvinna. Alltså hela tiden. Mm. Alltså just det här, du kommer ångra dig, hur kan du göra så här? Mm. Alltså så.
Mm.
Och det kan man ju, alltså det tycker jag också, det är ju skittråkigt. Alltså, mm, man kan ju faktiskt bara vara tyst. Men sjukvården har ju sina riktlinjer liksom. Sen behöver inte de fälla massa moraliska omdömen, men som regel har vi att vi tar inte bort något som är friskt. Mm. Och sen är det också så att med tiden, alltså man förändras. Alltså man kanske just i detta nu absolut inte vill ha barn över min döda kropp. Mm. Liksom. Och sen så går det 10 år. Och så kanske man har träffat någon som bara säger, men jag vill ha barn. Och man kanske börjar omvärdera och sådär. Och då har man gjort det här ingreppet på en frisk person. Ja. Så att det är skitsvåra frågor. Och det är också så här, har hon inga barn sedan innan så brukar man också liksom inte vilja göra det här. Men
på något sätt, liksom, jag tänker att om man är så säker och försökt i 4 år, då vill man nog verkligen sterilisera sig.
Ja, säkert. Ja, men jag tänker att då, som Milla, som du säger, att så här, då, det är klart att vårdens roll i det här blir ju att ifrågasätta det. För att tänk om de inte skulle ha gjort det och bara jätte, och sen skulle hon vara arg, låt säga 10 år senare för att hon hade ångrat sig. Varför var det så lätt att gå igenom det här? Men jag tänker också så här, ja, men är det sen något så här trauma? Är det någonting i barndomen? Vad har man själv varit med om som barn? Varför är den största rädsla att bli förälder? Att bli gravid kanske? Eller?
Ja, men också så här, hon bekymmer med svår PMS eller endometrios. Liksom, vad ligger bakom det här? Och det tror jag att hon behöver liksom sätta sig ner och verkligen få, ja, men så här, vad är det, bara pinpointa det. Och jag tror att om man också trycker på något som är, ja, men vad ska man säga, lite sjukligt, kan man säga så, lite patologiskt, typ som svår PMS eller svår endometrios, att man mår fruktansvärt dåligt i sin menscykel, så där, så tror jag att det är lättare än att säga att jag inte vill ha barn. Alltså att det finns ett bekymmer verkligen.
Och liksom, hur påverkar det kroppen att säga att en 32-årig kvinna skulle sterilisera sig? Vad får det för effekter?
Jag önskar att jag visste exakt vad de gjorde när de steriliserar. Men man vet ju att komma i ett tidigt klimakterie kan medföra vissa problem för kroppen. Liksom.
Okej, typ vad då?
Ja, men alltså östrogennivåerna sjunker ju och man blir benskör och sådär. Så att, men jag vågar faktiskt inte svara på den frågan. Nej. Jag vet inte. Men för att ändå bara ge henne lite stöd sådär, så tror jag nog att hon ska verkligen pinpointa vad det är hon inte vill ha. Liksom. Eller vad hon känner att är ett bekymmer.
Jag tänker att hon bara liksom inte vill ha, det är min gissning, alltså vi ponerar att hon bara, jag är 32, jag vet att jag inte vill ha några barn. Jag är så trött på att hålla på med spiral, p-piller, alla de här preventivmedlarna. Det är bara liksom klipp.
Ja, men jag fattar.
Jag tänker kanske så. Eller jag vet att det var så för min bekant i alla fall, så det betyder inte att det är så för alla. Men det är svårt såklart ju. Jag förstår också båda sidorna. Men är det likadant för män? Vet du det?
Alltså... Nej, det är nog det är ett betydligt enklare ingrepp. Man kommer in över dagen och så åker man hem sen. Och...
Men ifrågasätter man unga män, tror du?
Ja, det tror jag absolut. Unga män. Men kommer in en man 42 år gammal med 3 barn, så får de nog en tid ganska fort.
Ja, för det, alltså jag har en kompis i 30-årsåldern som han vill göra det. Men han har blivit hemskickad. Alltså för att liksom han, de så bara, men det här är en stor grej och liksom det räcker inte med att du gått runt, han hade väl gått runt och tänkt på det i ett halvår eller någonting. Bara, du måste tänka över det här mycket längre, vi kan höras 4-5 månader, kan du få komma tillbaka hit och vi kan prata igen. Just för att det också finns det här med, ja, för då hade han så här, ja, men vadå, det går väl så här, om man ångrar sig går det väl bara att undo it, vad heter det, att man liksom, och hon bara, nej, men det är liksom också typ som en myt som så här lever där ute om att det är så här reversible, att det alltid går att bara koppla på de här sädesledarna igen, ifall man skulle ångra att man har steriliserat sig som man då med.
Men jag tänker också att anledningarna varför män eller kvinnor gör det liksom, kan skilja sig ganska mycket. Just för kvinnor så finns det ju mycket, det finns så mycket man kan besväras av.
Ja.
Både i sin menscykel men också att man inte vill ha barn. Medan för snubben är det ju mer, jag vill inte ha barn, det tänker jag.
Och då, alltså
ja, och då, ja.
Nej. Ja, alltså, jag hade så mycket besvär med de här blödningarna som jag än idag vet inte varför det vara så. Och jag tänker inte bolla den frågan till dig, för det är omöjligt för dig att svara på. Så hade jag tankar på att så här, kan inte någon bara operera ut min livmoder? Mm. Det hade varit så jävla skönt.
Men, och det är lite det jag menar, att vissa har ju verkligen bekymmer.
Mm.
Och det är kanske det hon har. Hon kanske har en jättesvår endometrios. Ja, men då fattar jag att man ibland bara känner så här, men hiva den. Jag vill inte ha den liksom.
Mm.
Sådär. Eller att det är något annat som strular.
Mm.
Så, men sjukvården håller på med det som är patologiskt och sjukt. Och sen...
Mm.
Och det är nog därför man också behöver lite kriga för det, vilket är supertråkigt.
Svårt.
Mm. Ja, jättesvårt.
Du skulle rekommendera henne att fortsätta kriga ändå? Eller du tänker mer att hon ska pinpointa för sig själv?
Ja. Gud vad svårt. Mm. Det känns ju jättetråkigt att säga att någon bara kriga liksom. Det verkar ju jättejobbigt. Men hon verkar ju verkligen vilja det här. Så att, men hon kan, jag tycker hon ska... för sig själv, bara liksom göra en lista, skriva vad är det jag vill, vad är det jag upplever besvärligt, varför är det här så viktigt för mig och sådär. Och sen så får hon väl boka en ny tid, ha med sig den här listan och verkligen bara så här, jag mår inte bra i det här och så här ser det ut för mig. Så får man väl bara hoppas att det går.
Ja, det är den kvinnliga kroppen, hörni.
Ja.
Vilken grej.
Ja, så är det.
Men fantastiskt, Milla. Alltså, så bra att ha det här.
Ja,
verkligen.
Jättehärligt.
Ja, och jag hoppas jag har kunnat ge lite svar.
Men jättemycket svar.
Ja, men ja.
Jag vill boka en tid och stay direkt.
Ja. Kom till mig. Och skulle jag sagt någonting helt knasigt, ja, då får jag väl komma tillbaka då.
Ja,
och bara rätta de felen.
Men det har du inte gjort.
Men, och det är ju lite svårt så här, att bara svara på en fråga.
Mm.
Men jag kan komma tillbaka och så kan jag ta lite frågor innan och så kan jag höra mig för och så kommer jag hit och bara...
Men man kan väl säga med alla de här frågorna, så är det svårt att ge generella svar eftersom det är så individuellt allt här.
Mm.
Ja.
Absolut. Mm. Det skulle jag verkligen säga att så är det. Så att boka den där tiden, gå på de där kontrollerna.
Cellförändringar, kolla
just
upp det.
Det.
Just det. Ja.
Mm. Tack så himla mycket för att du var med här hos oss.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Jättekul.
Tack.
Tack.
Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.